Om krig och ofärd. Om rikedom och fest. Om forntida vardagsliv i vår första stad handlar det här programmet. Birka, vikingastaden. Afton. I våras så sände vi det första programmet i vår serie om Birka och den nya utgrävningen. Sedan dess så har arkeologerna arbetat sig ner på Björkö i Mälaren. Och man har förstås fått mängder med nya informationer. Däremot så har man inte alls hunnit gräva det man planerat, bara 50 kvadratmeter. Och det har lett till diskussioner bland arkeologerna. Alltså om man ska gräva på något annat sätt. Men man har också råkat ut för mycket glada överraskningar. Och den största, den ligger här på bordet. I den här luntan från 1877 så finns det dokument som tills nu varit helt okända för Birkaforskningen. Och de här, de pekar bland annat ut den exakta platsen där Jammastolpe grävde för 100 år sedan. Det här, det är sensationella fynd och de gjorde man helt nyligen i Vetenskapsakademins arkiv här i Stockholm. Och där finns det ytterligare 7 såna här luntor. Och till de senaste nyheterna hör också att man upptäckt helt nya strukturer inom stadsområdet. Det är undersökningen via den så kallade georadan som har avslöjat ett mönster i marken som man tror speglar stadsplanen i Birka. Och detta är ju mycket märkliga Birka-nyheter som man just nu försöker värdera. Men nu så ska vi förflytta oss till sommarens utgrävningar, till Birka dit vikingaskeppen styrde. Det var långväga sjöfarare från kontinenten och Konstantinopel som gick mot vinden i Baltiska havet för att lasta i Birka. Det som i slutet av 700-talet kom att bli Sveavikets första stad växte fram ur tuorna på Björkens nordvästra strand, cirka 3 landmil väster om det vi idag kallar Stockholm. När vi nu än en gång sätter spaden i Birkas svarta jord så är det för att få klarhet i vad som pågick i stan som ligger gömd under Björkus åkrar. De få skriftliga källor vi har berättar för oss om en viktig plats mellan Uppsala och Tälje där handelsvaror från hela den då kända världen bytte ägare. Utgrävningarna av Birka som började i våras ska berätta för oss om hur människorna bodde och arbetade, hur deras gator, bryggor och hus såg ut, vilka de handlade med, vad de tillverkade och sålde. Vi börjar för första gången få en bild av hur det var att leva i vikingastaden Birka för 1000 år sedan. Den 7 maj i år inleddes Birkagrävningen. Det är 100 år sedan man senast grävde i den gamla stan och förväntningarna var mycket stora. Arbetet kommer att ledas av arkeologen Björn Ambrosiani. Redan på inringningsdagen så hittade man forntida spår. Upplandat med skrot och avfall från 1700-talet Stockholm hittades en pärla och andra fragment från vikingatiden. Thank you.
Det är bara en liten del av Vikingastan som ska grävas fram under de kommande åren. Det beror bland annat på att man idag kan få ut mycket mer information ur en liten yta än man kunde få tidigare. Det var här på Svarta jorden som bebyggelsen en gång låg. Vattenståndet var på den tiden 5 meter högre än idag. Så den plats där man nu gräver låg på 900-talet nere vid strandkanten. Från Kugghamn upp mot Borg går Stadsvallen. Det som idag är en låg vall bar under vikingatiden upp en trepalissad som skyddade staden innanför. Den viktigaste försvarsanläggningen låg på Borgberget i söder. Med en kraftig vall av sten och jord och utsikt över Mälarens öppna vatten måste det ha varit en oöverträffad plats att ta skydd i under orostider. I hemlanden, nordost om stan, begravde man sina döda. På ön finns närmare 3000 gravar från vikingatiden, vilket bland annat gör Björkö till Sveriges i särklass mest fyndrika fornlämningsplats. Under en av de tidigaste vårdagarna i år så kom geologerna till Birka för att med arkeologerna diskutera förutsättningarna för sommarens grävstart. Man undersökte marken, sumpområden och landformationer för att leta efter spår av människans framfart.
Jaha.
Det här med Birka och staden och så där, det kommer ju in ganska sent. När man tänker i geologisk tidsskala så är det ju någonting som är bara 1000 år sedan. Men vad som är viktigt naturligtvis också att ta fram miljöhistoria för det här området. Hur det blev till, jag menar, det är ju inte så länge sedan geologiskt sett som det steg ur havet. Och vad är det för mark och vegetation och typ av vatten som de här människorna bosätter sig i? Varför väljer jag dem just det här som boplats?
Den 2 maj anlände baracker och utrustning till Munsö färjeläge för att skeppas till Björkö. Och där blir de första byggnaderna i Birka stad på nästan 1000 år. Med stöd från olika företag har Birka-projektet fått de resurser som krävs för att kunna genomföra en av de viktigaste svenska utgrävningarna i vår tid. Nära den medeltida Björkeby som ligger några 100 meter från grävplatsen ordnades förläggningar och kontor för arkeologer, forskare och stipendiater. Arkeologerna har väntat länge på den nya Birka-utgrävningen. Flera internationellt sett betydande forskare kommer att delta i projektets så kallade referensgrupp.
Förväntningarna är ju stora. Vi vet väldigt lite, men vi har någon fynd från stolpe förra århundra. Och det vi kanske har chansen till nu är att få gravd ett område som har ganska stor sammanhängande flate.
Es ist ein Jahrhundertunternehmen, das man jetzt anfängt, nicht? Und es hängt natürlich ein bisschen vom Glück des Archäologen ab, wie rasch sich erste Strukturen zeigen werden der Siedlung. Also wir haben große Erwartungen vom Süden der Ostsee an die Grabung, die hier in Birka beginnen.
Via olika undersökningar och inmätningar bestämmer man platsen för det första schaktet. Med olika tekniker kan man skaffa sig en uppfattning om vad man har att vänta sig.
5-meterskurvan med den här lite grövre linjen. Och sen la vi också in meterkurvor i övrigt. Men just omkring 5 meter...
En georadar är ett aggregat som så att säga röntgar marken via elektriska impulser. På det här sättet så kan man studera markens täthet och eventuella stenkonstruktioner. Resultatet ger informationer som ska tjäna som vägledning och underlag för välgrundade gissningar. Från Kiel i norra Tyskland kommer man för att undersöka utgrävningsytan med en så kallad magnetometer.
Ja, das ist ein Protonmagnetometer. Mit dem Gerät können wir die Feldstärke, magnetische Feldstärke messen. spricht vor allen Dingen auf Eisenteile an, metallische Teile, alle Teile, die magnetisch sind. Wir haben das natürliche Erdmagnetfeld, was sehr stark ist, was einen täglichen Gang hat. Und wir haben eben kleine magnetische Anomalien, die gebildet werden durch verschiedene Böden, durch Humus, durch metallische Gegenstände. Wir versuchen eben durch eine flächenhafte Vermessung und etwas über den Untergrund aussagen.
I början av maj installerades utrustningen och grävplatsen skärmades av. Eftersom projektet är av riksintresse så förberedde man sig för de tiotusentals besökare som man anade skulle komma. Östafrikanska doktorander från Uppsala borrade sig ner till den gamla havsbottnen. Resultaten visade att birkalagren sträckte sig ända ner till blåleran ett par meter ner. Ruta för ruta gick man sedan igenom de översta 30 centimeterna av svarta jorden som Björkes bönder rört om i sedan medeltiden. Här ligger föremål från vikingatiden huller om buller med modernare material. Därmed så har de inte så stor betydelse för arkeologerna som framförallt intresserar sig för strukturerna på platsen. Det vill säga hur föremål och kulturlager ligger i förhållande till varandra. Man vill veta hur stan var uppbyggd, hur tomtgränserna gick och hur husen var konstruerade. Man försöker ta reda på vilka verksamheter som har pågått och hur invånarna livnärde sig, vad man åt, vad man arbetade med, vilka man handlade med och annat av betydelse för livet i vår första stad. Innan man plockar bort fynden registreras läget med en så kallad geodimeter.
Nästa!
Den läser av positionen med infrarött ljus som reflekteras mot ett prisma. På så sätt kan man på centimetern när ta reda på var ett fynd gjorts i höjd, sid och djupled.
Ja, nu är det ovanligt mycket fynd, det måste man ju säga. Hela tiden man är ju fynd att hantera. Mm. Varje ruta innehåller ju väldiga mängder.
Anmärkningsvärda föremål registreras för sig, som till exempel den här torshammaren och amuletten till guden Frejs ära. Den består av ett eldstål och en skära. Vid birkagrävningen registrerar man nästan allt som har anknytning till människans närvaro på platsen. All jord som tas upp i gropen sållas först med maskinhjälp och det som återstår går vidare till vattensålet. Bland alla hundratusentals djurben och andra fragment från vikingatiden hittar man oproportionerligt många ben av ejder.
Ja, de är fångade i vårsträcket, troligen med nät. Och när de har gjort det så har de alltså transporterats in. Och man kan göra en enkel statistisk beräkning att det måste vara flera tusen ejder om varje år som har kommit in här. Och det finns från senare tider tydliga uppgifter om att ejden var ett utomordentligt viktigt husdjur. Mm. Därför man plockade dunet och kunde sälja det med god förtjänst.
Vad fick man tillbaka då? Har ni hittat någonting här som tyder på någon returförsändelse så att säga?
Du har ju andra råvaror. Du har pälsverket, du har älghornet som kanske fastnar här och blir kammar. Du har järnet, du kanske på sluttampen också får koppar. För det här så får du alltså in behållare med olika sorters material som vi inte heller ser någonting av. Det kan vara honung, vax, vin, alla de här varorna som man inte anar i ett arkeologiskt material. Men där vi ser containrarna, vi ser krukorna helt enkelt. Mm.
den kommer in under jorden. Den har...
En av förutsättningarna för att kunna hantera alla föremål är att man har ett datasystem som är anpassat till arkeologernas arbetsrutiner. Fyndrutans beteckning och föremålets olika karaktärsdrag matas in i datasystemet. Fyndregistreringen ska kunna ske snabbt och ändå vara tillräckligt exakt i sin beskrivning av föremålen för att forskarna i efterhand ska kunna analysera sammanhangen. En pärlas form och färg kan till exempel användas för datering av ett kulturlager på samma sätt som andra föremål som påverkas av modersväxlingar, som till exempel designen av en vikingatida benkamp. Den första som på allvar intresserade sig för Birka, det var insektsforskaren Hjalmar Stolpe. I början av 1970-talet grävde han några långa schakt i den åkermark där Birka en gång låg. Ur svarta jorden hämtades rester av vardagsföremål som slängts eller tappats av stans invånare. Det är verktyg och nycklar, kammar och pärlor. Det är rester av keramik och glasföremål, som den här grättstenen som användes för att stryka kläder. Det är nålar av ben och isläggar, en slags vikingatida skridsko. Och sen grävde han ut och kartlade över 1000 av Birkas gravar. Härifrån har vi de föremål som vikingarna värderade högst. Så mycket att de sände med dem sina döda anförvanter att användas bland gudarna i Valhall. Hjalmar Stolpes dotterson Björn Fabricius besökte sommarens utgrävning.
Svarta jorden, det var ju endast i början han gjorde det. Sen upptäckte han att det blev så stor en uppgift att han inte var kvalificerad. Han använde själv det uttrycket, att han inte var kvalificerad att gräva i svarta jorden, i själva stadsplanen.
I Stolpes samlade räkenskaper så kan vi läsa om hur han köpte in de tomma cigarrlådor som hans fynd lagrades i. På 30-talet tog arkeologen Holger Arman i tur med att sammanställa materialet. Och arbetet fortsatte sen av Greta Arvidsson, som i slutet av 1980-talet kunde avsluta publiceringen av det nu 100 år gamla fyndmaterialet. Och därmed så var den första stora Birkautgrävningen så att säga lagd till handlingarna. Björn Ambrosiani började gräva i Birka redan i slutet av 60-talet. Den gången stötte han på en brygga strax nedanför den plats som man nu undersöker. När det gäller skriftliga källor från vår historia före medeltiden så har vi det dåligt ställt här uppe i Norden. En av de två kända skriftställare som gett en bild av Sveariket på vikingatiden är Adam av Bremen. I den bok som han skrev på 1070-talet beskriver han vägen till svearnas Birka, till sjöss och på land via götarnas område. Den andra källan vi har är berättelsen om Anskar, mannen som kristnade hedningarna i svearnas Birka på 800-talet. Vi kan läsa om strapatsrika färder, möten med sveakungar och handel med varor och slavar. Han berättar om de märkliga nordborna, om deras gudar och seder med blodiga offer. Mellan raderna ger han oss en bild av livet i stan. Anskar berättar om missionärernas tappra försök att införa den kristna läran och om de motsträviga hedningarna i staden på Björkön.
Mm.
Det som en gång kastades ut från husen i Birka är idag våra viktigaste ledtrådar i jakten på kunskap om vikingatidens levande.
So the bones come up in enormous quantities and they tell us important things about the diet of the people who lived here 1,000 years ago, how they selected their animals, whether they were looking for good cuts of meat or whether they were living on scraps and so on. We can get a great deal about their diet and therefore, to a certain extent, about their economy, how rich or poor they were.
I juni grävde man i de översta resterna av vikingastan. De är från Birkas sista decennier på 900-talet. Det visade sig att valet av gropens placering var en fullträff. Flera husrester och ett avfallsdike gick vinkelrätt genom schaktet.
Ja, för det första kom ju väldigt tidigt ner på ett stråk med grova, kraftiga, obrända ben. Det är det vi sitter i just nu. Mm. Och det där var ju vad vi hoppades på egentligen. Att det här rör sig om ett gränsdike eller avfallsgropar i kanten på en tomt eller så. Men det som var sensationellt sedan var ju att vi fick ett tvärdike till det här som skar igenom hela schaktet och som var träinklätt. Och mellan de här dikerna så får man då plattformar med de här asklagrarna som då uppenbarligen representerar husgrunder.
Marinarkeologer undersökte sjöbottnen där man tror att det finns vikingaskepp.
Ja, säkert. De ligger alldeles här utanför.
Det bör de göra.
Det bör de göra. Därför att det var så låg salthalt i Östersjön den gången liksom nu. Så att här fanns aldrig skeppsmask. Och saltvatten med låg salthalt, respektive färskvatten som det har varit de senaste 700-800 åren. Det är konserverat här i Borg. Det här ligger fullt med vikingaskepp.
Utanför svarta jorden ligger rester av det vikingatida pålverket som en gång hindrade fiendeskepp från att ta sig in till stan. På land ligger kulturlagren kronologiskt lagrade ovanpå varandra. På sjöbottnen härskar ett annat förhållande. Här kan föremålen ha lagrats i omvänd ordning.
Här, hur man tydligt ser hur de har en liten slana de har huggit av. Man ser hur deras kniv har tagit till de här tre stycken. Det är det som är så fantastiskt med undervattensarkeologi om man jämför det med landarkeologi. Att en vikingatida slana ligger bevarad som den var i huggd i förrgår. Landbacken skulle ju aldrig vara kvar någonting av träföremål på det här viset.
Med en så kallad side scan sonar undersökte man ett större område av botten utanför Birka. Det är ett slags ekolod som arbetar i sidled och ger en skuggbild av föremål som sticker upp ur bottenleran. Med lite tur så skulle man kunna hitta någon av de vikingatida farkoster man hoppas på. En geodimeter på stranden registrerar hela tiden båtens läge för att man i efterhand ska kunna lokalisera de områden på botten som undersöks. Här under sjöbotten utanför Kugghamn och Korshamn, strax norr om Birkas stadsvall, finns kanske svaren på många av våra frågor gömda. Ingen utredning har gjorts här och ingen vet vad som döljer sig i bottenleran. Det får framtida undersökningar utvisa. Män och kvinnor från många länder levde och verkade i Birka. Här möttes olika kulturer och religioner. Bådesö, strax norr om Birka, ligger under ruinerna av det medeltida Alsnöhus, resterna av den gård där kung Björn sannolikt huserade. När han en gång öppnade dörren för Ansgar så var det säkert för att många av handelsmännen i Birka redan var kristna. Korset på Borgbergets topp restes på 1830-talet som ett minne över kristendomens ankomst till asagudarnas Birka. Liksom Ansgarskapellet som byggdes 1930 in till nuvarande Björkeby. I somras, 60 år senare, höll Stockholms biskop en minnesgudstjänst.
Det kan vara på sin plats att minnas Ansgar idag på denna plats. 1160 år efter begynnelsen av hans kyrkobyggargärning.
Vid midsommar började man gräva fram de hus från början av 900-talet som låg vid kanten av avfallsdikerna. Bland arkeologerna arbetade några av medlemmarna i den internationella referensgruppen.
Man kan säga att ön i sig själv ger inte ekonomisk bakgrund för så tätt en befolkning som den vi har representerat här. Det må vara folk där är kommit seglande till, och hvis man har haft en tätt permanent bebyggelse, vilket man ju uppenbart har haft, så har ekonomin inte varit landbruket, men være handel og håndværk. Det vi sidder på her, det er, hvad vi kalder aktivitetshorisonter blandt arkeologer. Det lyder så flot, men det er altså et lag, der afsættes, når folk arbejder på det. Et lag, man tramper på. Det er hårdt. Det er blandet op af de ting, affald, man taber, mens man går og arbejder.
Arkeologernas tolkningar av det som hittas på Birka bygger ofta på jämförelser med upptäckter och fynd som gjorts i samband med andra utgrävningar.
I medeltidsbyn i Oslo och andra städer så finner vi ofta gärder i lite högre lag. Men också i sånt som Oslo har vi också gröfter i bunnlagen. I Trondheim har det detta, i Ribe är det också det samma. Det att vi har börjat få trä sånt som detta här är ju överraskande. Det är ju ingen som egentligen har föreställt sig att det ska vara något särskilt trävirke i jordsmånet her. Så det at man får tre allerede såpass høyt oppe i lagene, det er jo lovende for å kanskje få bedre trevirket enda dypere. Vi ser masse dyrebein som ligger i store mengder, og det er ganske viktig når vi skulle få fram strukturen på dette diket, så fikk vi dyrebein som ligger sånn som her, som vi ser ligger nesten vertikalt, og langs med kanten på diket så har det ligget inntil veggen her, på skrå nedover. Og det var en veldig god hjelp når vi skulle følge lagene her, fordi lagene er veldig kompliserte.
Tillsammans med deltagarna i referensgruppen ordnade man ett seminarium om husgrunder och tomtgränser.
The width of these plots varies depending on what part of the town the buildings are in.
Man jämförde resultaten från sommarens upptäckter på Birka med undersökningar av andra vikingatida och medeltida städer.
It was difficult to see which was a courtyard and which was a street.
Så det som är spörsmålet är om vi har tomtegränser i området här. Och det att vi då har funnit husgörne på en byggning här med vevlodd, det passar ju väldigt gott in i bilden också. Så hele gravefeltet ser ut til å ha fått en veldig lykkelig plassering, hvis det er riktig at vi får et tomtekryss her med 1, 2, 3 forskjellige tomter. Og det kan gi en veldig godt utgangspunkt for den videre plasseringen av feltene for de kommende år.
Det her er Ribe på Jyllands vestkust. Her ligger resterne av det som man anser vara Danmarks første stad. Ribe är danernas motsvarighet till svearnas Birka, med en för arkeologerna avgörande skillnad. Det är fortfarande en stad. Här pågår sedan flera år arkeologiska utgrävningar av den gamla vikingastan. Problemet är att de bara kan genomföras i samband med byggnadsarbeten av olika slag.
Vi graver nu igen i Ribe, och när man graver i Ribes äldste lag så graver man i Skandinaviens äldste by. Det har ligget som en markedsplads her på nordbredden af åen, med parceller, inddelte parceller, så hver, der havde en parcel, kunne betale afgift og skat til kongen. Inden for det sidste halvår er vores viden dog steget helt kolossalt. I det vi nu ved, for uden at have fundet markedspladsen her, har vi fundet den bebyggelse, der hører til, og vi har fundet gravfeltet. Men som noget helt epokegørende i forbindelse med de udgravninger, fandt vi ud af, at byen havde været omgivet af en bygrøft. Altså har markeret sine grænser i forhold til omgivelserne. Vi har fundet en 12 meter bred voldgrav, 2 meter dyb og med en stor vold på indersiden. Så er det jo noget at snakke om. Så er det virkelig en stor by på det tidspunkt.
Den här målningen av den gamla vikingastan har tagits fram för det här programmet och motsvarar den bild som arkeologerna har av Ribe idag, alltså hösten 1990. Många av fynden från Ribe visar den handels- och hantverkstradition som förekom på stranden till Ribeå. Ett annat fynd är detta, Danmarks första brev, runor som ristats på en bit av en människoskalle. Man har hittat trådar av färgat glas som användes vid tillverkningen av de konstfullt utformade pärlor som bars av kvinnorna på vikingatiden och fragment av gjutformar.
Och vi har faktiskt funnit hundratals av fragment av stöpeform. Och det är ju lerformer. Och de går ju i stycken för det är liksom när man slår en spargris i stycken för att få pengarna ut. Sådan slår man en stöpeform i stycken för att få det färdiga smycket ut. Och håndverkaren har suttit här har blandt andet lavet noget, der direkte kan relateres til birka. Jeg sidder her med to fragmenter af en støbeform, som når man sætter det sammen, så drejer det sig faktisk om et lille bitte brosje. Man kalder det, blandt forarkeologer kalder vi det for ligearmede spænder. Og netop i birka er det tre af gravene i birka, det har ligearmede spænder. Det er næsten identisk med det stykke her. Så kan man stille sig det spørgsmål, er stykkerne lavet her i Ribe? Det kunne det jo være, og så kunne det være en, der rejste forbi og købte den her. Det kan også være det, at det er en vandrende håndværker. Det er en håndværker, der har siddet her og arbejdet i nogle uger, og så taget videre og været med på det store marked i Birka på et senere tidspunkt. Det er også en mulighed. Og ellers kunne man forestille sig, at det er en svensker, der har stjålet designet herfra. Det var også det sidste mulighed, jeg kan forestille mig. Men under alle omstændigheder, det er nok det vigtigste. De viser kontakten til Birka, eller mellem Birka og Ribe, og at vikingernes verden her er en stor verden. Det hænger sammen.
Den diffusa bild vi i dag har av kontakten mellan vikingarna i Birka och på andra håll kommer kanske att klarna i takt med utgrävningarna på Björkö och av andra vikingastäder i till exempel Sovjetunionen.
И я должен сказать, что вот поработав в Бирке, увидев Бирку вблизи, которую мне так любезно показал Бьорн Амбразиани, я стал гораздо больше понимать наши памятники Гробини, Ладогу, Новгород. Я вижу очень много сходных черт, но есть, конечно, и различия.
Well, obviously, Birka is a very important site, not just for Sweden, but for the whole of Northern and Western Europe, even in the Viking Age. And we had great expectations when this excavation started. And I think now, although it's still very early stages in the excavation, certainly the objects that have been found, and now some of the structures which are beginning to be found in the trench, do fulfill those expectations. It's obviously a very rich and very important site.
De fynd som görs på Björkö bearbetas och konserveras för att inte förstöras i sin nya miljö. Järnföremålen är oftast så täckta med rost att man inte kan urskilja vad de en gång varit. Till sin hjälp har man i konserveringsbaracken på Björkö bland annat en röntgenutrustning. Bearbetningen av fynden fortsätter sen i Riksantikvarieämbetets konservatorsateljé som ligger i anslutning till Historiska museet i Stockholm. Här tar man fram den ursprungliga formen hos varje föremål och här behandlas de för att inte förstöras av luft och fukt. Med olika verktyg avlägsnar man de grova avlagringarna.
Sen för att komma nära ytan då så använder jag plästen då med mikroplästen. Och därefter så impregneras föremålet. Och läggs i torrmagasinet här nere på museet så småningom. Där det bevaras. Och där kommer ju en annan del in. Det är ju den fortsatta forskningen så att säga. Det här ska ju vara tillgängligt då för allmänheten i stort sett.
Det som från början var en enda rostklump visar sig vara ett vikingatida svärdshjalt. Alltså det beslag som hindrar handen från att glida ner på svärdsklingan. På myntkabinettet, som ligger två trappor ovanför konservatorsateljén, identifieras de mynt som hittas på Birka.
Det är mer komplett och välbevarat, då kan man ta fram parallellen precis.
Mynt har stor betydelse för dateringen av de kulturlager där de hittas och för kunskapen om våra förbindelser med andra länder. Och pengar är ju en realitet också idag. Utan privata sponsorer så skulle Birka-undersökningen inte kunnat genomföras. Gad Rausing och hans företag har bidragit med de 15 miljoner kronor som möjliggjort utgrävningen. Han är en av Sveriges mäktigaste industriledare. Och vad som kanske inte är lika känt är att han också är docent i arkeologi. Hans doktorsavhandling på pilbågens historia har följts av flera arkeologiska studier. Tycker då Gad Rausing att hans pengar har kommit till nytta?
Jag är naturligtvis glatt överraskad över att det har kommit igång så bra som det har. Det är också för mig som sydsvensk är det förvånande för att det är så mycket organiskt material bevarat här. Vi är ju vana nere i södra Sverige att ska organiskt material bevaras ska det vara en torvmålsäljelse eller när sin bit letar efter det. Och här är ju varenda bit kvar. Det är så jorden är så kallkallig.
Om Björn hade kommit till det och sagt att jag tror inte att Birka ligger där på Björka, hade han fått några pengar då?
Det intresserar mig inte alls om det är Birka som ligger här eller vad. Det som är intressant är att här ligger en vikingatida stad. Det historiska rollen, att danskar råkade komma hit, är helt underordnad betydelse. Det är kuriosum, men danskars viktiga insats var inte alls här på Birka. Danskars viktiga insats var när han uppträdde som kejsarens av det heliga romerska riket diplomat borta på Adelsö. Men det är ingen som har skrivit någonting om det.
Får jag fråga dig, anser arkeologen Rausing att industrimannen Rausing gjorde rätt när han gav bort 15 miljoner kronor? Är det inte det här en angelägenhet för staten och inte för det privata näringslivet?
Självklart borde det ha varit en angelägenhet för staten när staten inte gör det. Men jag tror att det är rätt spenderade pengar.
Dessa pengar som du har donerat, var skulle du helst vilja se att man hittade det här i Birka för att du skulle bli nöjd? Anskar kyrka?
Jag skulle hoppas att man kommer att hitta bakgrunden till varför Birka uppstod och varför det fungerade. Varför flyttade man härifrån till Sigtuna? Varför folk var här och vart reste Birkaborna? Vad handlade de med? Vilka var Sveriges exportprodukter den gången? Importprodukterna vet vi en del om, men exportprodukterna vet vi ingenting om.
Det här är dina 15 miljoner kronors frågor alltså?
Just det.
Den här sommaren har inte bara inneburit mycket arbete för Birkas arkeologer. Över 35 000 människor har kommit till båtar av olika slag för att följa vikingagrävningen på Björke i Mälaren.
Så här då ser fyndmaterialet ut. Och man ser ju ganska lätt den mest dominerande fyndgruppen, benen. Det är det vanliga, det är djur vi äter även idag. Det är kor, det är får, det är grisar. Och jag hade en liten kille här som visade det här. Och så sa han, är det sabeltandad tiger? Nej, så det är gris. Och han blev så ledsen.
I'm amazed, because when I went to school, we were told they raped, pillaged and murdered. We didn't hear anything about the fabulous jewellery they make and their long-distance travels.
På hela det här fältet så låg staden, som kallades för Birka. Såg staden ut? Stampad lera, och så var det väl som bräder som låg som man kunde gå på också. Så det gick vi grisar och andra djur där omkring. Böka jorden.
Om kung Gustav den sjätte Adolf hade levat så hade han säkert varit en av de som grävt här i sommar. Det var han som bekostade grävningen kring bryggan för 20 år sedan. Istället så fick man på Birka besök av vår nuvarande kung med familj. I augusti hade dikerna successivt grävts bort och nya husgrunder blottlagts. I gropens södra ände fann man ytterligare en tomt och märken efter en gärdsgård. För att kunna jämföra de husgrunder och diken som man grävt bort så dokumenteras gropens utseende med jämna mellanrum. En av metoderna är tonfotografering. Och bilderna läggs samman till dokument över olika tidsåldrar.
Archaeology is concerned with the preserved remains of buildings, other structures, and of course of the small artifacts themselves. But what we are doing in this excavation at the moment is following the different colors of the soil and trying to interpret what those colors meant. The whole essence of excavation is to look at the soil very carefully and to try and distinguish different colorations and also different degrees of hardness between one area and another.
Föremål som hittats på Björke under sommaren har inget glamoröst över sig. Ändå är de mycket viktiga pusselbitar i jakten på kunskap om vårt förflutna. Ett av de viktigaste föremålen som hittades i år är Sveriges så att säga äldsta penna. En så kallad stylus som användes för att rista in meddelanden i en vaxplatta.
Birka saknar runor. Runstenar, väldigt få. Jag tror det finns två föremål förut och det finns en runsten som kan höra till Birkatid. Och därför är det ju då väldigt spännande om man plötsligt hittar de här skrivverktygen som då ger en annan bild av ett skriftlöst samhälle.
Just been discovered, so it's hot off the press really, but I think it's part of what was known as an oval brooch, which Viking Age women wore in pairs, two large things like that, often called tortoiseshell brooches because of the shape of them, and they wore one on each shoulder and then they strung the beads that we were talking about through from one side to the others.
Det här översta lagret från gräsmattan ner till ungefär här är vad vi kallar ploglager. Det vill säga att marken har plöjts från medeltid fram till 1930 ungefär. Under ploglagret så kommer den första anläggningen. Det är en sten som sitter här i profilen. Och här fanns då en rad med stenar som gick rakt ut här. Och in i 90 grader så. Och det var då alltså en som vi kallar sylstensrad. Det har legat, på den har det legat en trästock och sen har då väggen funnits på den då. Då kan man tänka sig att det har varit en lerklinad vägg eller ett knuttimrat hus.
Öppningen i Svarta jorden är som en skrift på ett främmande språk. Gropen berättar historien för dem som kan läsa tecknen. Här står skrivet om bostadshus, verkstäder, diken och människor som en gång funnits på platsen. I det tunna dokumentet mellan stampade golv och nedfallna tak hittar vi spåren av vikingatidens hushåll och verkstäder. I askan och i jorden kan vi läsa om handel och arbete, om väverskor, sömmerskor, om bränder och sjukdomar, om missionärer och asagudar och om livet i vikingastan och i Mälaren. Kan man idag säga något om husens funktion? Vad har de använts till?
Det där är ju väldigt svårt att svara på förrän vi har hela husen. Men mina medhjälpare menar att de två första översta husen här var klara bostadshus. Och att de här inbakade i asklagren här nere, att de mer har varit verkstäder.